Utpekad av pistolen satt jag ändå kvar bakom det låga soffbordet. Så tänkte jag att mitt sommarprat skulle börja. Och jag skickade in det här och talade in 4-5 minuter. Och så ringde de från Sveriges Radio och sa: otroligt intressant. Vi har utvalt dig som en av de 8 som svenska folket ska rösta mellan. Jag kan berätta med en gång då att jag blev inte vald. Svenska folket, de röstade på zombieöverlevnadsexperten. Och han visste precis vad man skulle göra om zombierna överfaller. Om det kommer en eller två, eller om det kommer en hel flock med zombier. Och jag kan ingenting om zombier. Jag vet, de går väl så här, tror jag. Och sen vet jag inte om de vinkar något. Men de är väldigt farliga om de kommer i flockar. Alltså kanske 20-80 stycken. Då kan de bli riktigt farliga. Och han var den som bara sommarpratade istället för mig då, va. Men själva den här berättelsen utpekade av pistolen. Och jag satt ändå kvar bakom det låga soffbordet. Det här rörde sig från Colombia. Ifrån Medellin. Staden som levererar tusentals ton med kokain till världen. Och då var det så här att vi arbetar i fängelserna med att hjälpa fångarna att rehabiliteras. Och det hade gått väldigt bra. Det var tusentals fångar som lovade inför Gud, inför medfångar: lovar vi aldrig mer kriminalitet och droger. Och det går bra för de flesta. Över 80% klarar sig. Men kommer du ut från ett fängelse efter 10 år med en plastpåse i ena näven och några småmynt i fickan, så är det inte så enkelt att klara sig. Man vill ju ha mat en gång i veckan, och man vill ju ha en säng någon gång ibland, och man vill ha jobb, och framförallt vill man ha vänner. Så det är väldigt tufft att sitta i fängelse och komma ut och ingen bryr sig, alltså. De stänger dörren. Jag har ju jobbat lite på fängelse, och en dag så släppte de ut en fånge därifrån, och han gick i Kalmar då en runda, en halvtimme på stan, och sen gick han tillbaka och knackade på igen. Han hittade ingenstans att ta vägen, så de släppte in honom igen. Det kan ha sina sidor. Ja, ja. Men då hade jag kommit på lösningen. Så jag samlade alla mina vänner ifrån frigivna fångar. De kanske var 100 stycken. Jag har fixat det, sa jag. Jag kan ordna jobb åt er. Vi ska spela fotboll. Och det vet inte ni i Landskrona vad det är, va? För när jag var ung så var det fotbollslag som hette Landskrona. Men vart tog ni vägen? Ja, inte vet jag. Ja, ja. Jag är från Växjö. De har ingen lag heller. Men i ishockey kan de. Ja, ja. I alla fall så sa jag: vi fixar jobb åt er, sa jag. Fotboll. Och de tittar på varandra och så förklara. Då förklarar jag för dem att i de här slumområdena som finns runt de stora städerna, dit vågar inte polisen. Dit vågar inte militären om de inte kommer i konvojer, tungt beväpnade. Och ingen människa går in i de här områdena som är så farliga. Men ni skulle kunna återvända dit, eller hur?
Ja.
Vi skickar med några fotbollar. Och så kan ni få jobb och ni får lön. Visserligen minimilön, men ni får jobba med fotboll. Ja, men, inga män, kör, så. Så säger de: innan du drar igång det här projektet, så måste du prata med Robert. Vem är Robert, så? Ja, det är han där borta. Ja. Hej Robert, så. Vem är du? Så han: när jag var barn, sa han, så kom det 2 främmande män in i mitt hem och sköt ihjäl min lillebror. Och hade inte pappa fått tag i mig då, så hade jag rusat på dem med brödkniven. Men han fick tag i mig. På själva begravningen så kom de med motorcykel upp ibland gravstenarna med en blomsterkvast i näven och överlämnade. Då såg jag min brors öron var inflätade bland blommorna. Då kom jag och blev så hatiskt arg så jag gick till kyrkan. Jag gick ända fram till Jesus som hängde på korset i den stora katolska kyrkan. Och så svor jag mina värsta svordomar jag kunde till Jesus. Och det var inte vackert, alltså. För jag älskade min lillebror. Varför har du inte räddat min lillebror? Då kände jag hur pris. Det var något som kom över mig. Det var något svart och mörkt och ont och kallt. Och jag kände liksom hela helvetet kom in i mig. Sen gick jag därifrån och hatade allt och alla. Jag började göra små tjänster åt ligan i området. Och sen blev jag medlem. Och när vi var i 12-årsåldern, då tog jag med mig mina kompisar hem till de där två männen. Du, berätta inte så, berätta inte mer. Och som vi hämnade, sa han. Du hade alltså ett gäng 12-åriga pojkar gått på de här två männen och skivat upp dem i små bitar levande. Alltså. Något så hatiskt. Och då säger Robert till mig, men det här onda djävulskapet som jag fick i mig, det lämnar inte mig, sa han, utan det blev bara värre och värre, sa han. Sen blev jag ledare för det här gänget, sa han. Jag hade 400 pojkar som lydde vad jag sa, allting. Vad kostar det att skjuta ett gatubarn, sa jag. Det kostar 1 miljon, sa han. Det är alltså motsvarar 3000 kronor i Sverige. Vad kostar en polis då? Ja, det är 10 gånger mer, sa han. Vad kostar en domare, en vakt på fängelset? Han hade en prislista på allt. Det här gänget pojkar åtog sig att mörda och döda och misshandla när vanligt folk inte kunde det själva. Och det höll vi på med, sa han. Så fick jag fängelse. Anstiftan till mord hette det. Jag fick 45 år. Här i fängelset fortsätter djävulskapet, sa han. En dag mötte jag Jesus, sa han. Och då blev allt förändrat. Hela helvetet bara lämnade mig. Jag kände att det bara for ur mig. Och så kände jag, nu äntligen är jag en normal människa. Börje, sa han. Lova mig en sak, sa han. Du, jag kommer ut nästa år, sa han. Jag har fått förkortat straff, sa han. Jag kommer ut efter 10 år, sa han. Då vill jag jobba med fotboll, sa han. Vi körde igång. Robert var ledare. Vi körde igång, vi hade 10 grupper. Och 3 ledare i varje, 30 stycken fotbollstränare. En del kunde mycket om fotboll och en del kunde ännu mer. Och så där fortsatte det. Och det lyckades bra, alltså. Alltså, det är rätt intressant det här, vet du, att om man sparkar in i en fotboll i ett slumområde, vad händer då? Någon sparkar tillbaka. Och sen är spelet igång. Och så pågår det en stund. Sen är någon som skriker, du kan väl inte, och så svordomar, du kan väl inte ta med hand. Då kommer man på att man kan inte spela fotboll om man inte har regler. Du måste ha regler. Och så tar man till sig reglerna och så fortsätter man att spela. Det går ju inte att spela fotboll utan regler. Med regler följer respekt. Och med respekt följer ordning. Och med respekt följer förändring i ett område. Efter ett år så gick 90% av barnen i skolan. Nästan lika många avsade sig kriminalitet och droger. Och det förändrade området. Fotboll, det är lösningen. Alldeles fantastiskt. Men så kom jag ut till mina vänner. Jag brukar åka dit 2 gånger om året. Och när jag kom dit träffade hela gänget igen. Då var de totalt deprimerade. Men vad är det, så jag? Vad är det med er? Undre världens gangster har haft en lågkonjunktur. Och de har nu gjort en marknadsundersökning. Och det konstaterar man att det är vi. Gröna sidan. Ja, jag visste det, sa jag inte. Men våra fotbollsprojekt kallas för gröna sidan. Är det någon som känner igen det där uttrycket gröna sidan? Gröna sidan upp. Kommer du ihåg det? Någon? Ja, bra. Det var ju så här att Hasse Alfredsson och Tage Danielsson, de skojade ju om det här med Lindemann. Och sen skulle de skoja med en tränare som tränade Halmstad. Och han talade väldigt dålig svenska. Och sen så skojade de om det här sådär, va. Och så sa Nisse, han är den snabbaste. Han är den duktigaste spelaren vi har. Och han springer och han gör målen och så berömde han då Nisse. Och sen så går han fram till fönstret och så skriker han, Nisse, gröna sidan upp! Och så fortsätter de att prata. Och det var ganska roligt här. Och så, Nisse, gröna sidan upp, skriker han gång på gång så här. Vad gör han? Han jobbar här på fotbollsstadion, sa han. Och just nu rullar han ut gräsmatta. Ni hängde med, va? Om man ska rulla ut gräsmatta, då ska ju gröna sidan vara upp, alltså. Och jag frågade på en samling jag hade så här. Det var en bonde med där, så sa jag. Vad händer om man rullar gräsmattan fel? Då dör alltihop, sa han. Nej du, det var inte mycket till bonde, sa jag, va? Om regnet och solen får välsigna gräsmattan som är felrullad, då vänder gräset och så blir det gräsmatta i alla fall, fast det tar lite längre tid. Det blir ingen som är så dum som att rulla ut gräsmattan fel, sa han då. Du, sa jag, du har aldrig varit i ett slumområde. Man kommer in i slumområdet, ni vet, grönt står för ungdom, för våren, för knoppning, för tillväxt. Men kommer du in i ett slumområde, då är det förbannad mark alltihopa. Det är svart och förbränt och förstört. Ingenting fungerar. Ni tror inte att det här är sant, men så är det, säger jag. Gröna sidan upp är fantastiskt bra. Nisse, han hade fått alla bokstäverna, utom möjligen I och Q. Men ni hängde med på den, va? Ja. Och när de frågade mig, vad ska fotbollsprojektet heta? Då sa jag utan att tänka, gröna sidan, sa jag. Och nu heter det fortfarande det, alltså. Och då i alla fall, det här mötet, nu går vi tillbaka till mötet. När jag träffar mina vänner, då säger de, undre världens gangster har bestämt att lägga ner skiten. Och jag tänkte så här, jag har ju fått lite beröm från olika håll för våra fotbollsprojekt och det är mycket som har varit fantastiskt roligt och sådär, va. Men att få det berömmet av undre världen, att vi hotade deras verksamhet med fotboll, det kunde jag aldrig tänka mig. Då sitter de där, mina kompisar, och är deprimerade. Då säger jag, hörni, kan vi inte prata med dem? Det var tyst i hela gängen så här. Kan vi inte, vi har ju pratat med dem förut, kan vi prata med dem och se om vi kan komma överens på något sätt, så jag var precis tyst. Så kommer en av mina kompisar fram. Börje, sa han, du, om du vill träffa dem här, sa han, då följer jag med dig, sa han. Jag känner dem. Kom ihåg en sak, sa han, de är mycket farliga. Men har du tänkt att följa och att träffa dem, då är jag med, sa han. Ja, vad ska vi göra, så? Vi hade ju 30 anställda där i fotbollen. Vad ska ni göra om inte ni får lön från fotbollsskolan? Vad ska ni göra då? De var tysta allihop. Det var så tyst att man kunde höra en fjäril slicka sig om munnen. Och där sitter vi och funderar. Ah, okej, okay, så jag. Kontakta dem, jag vill prata med dem, så jag. Och jag har gjort många dumma saker i livet. Och det här är det näst dummaste jag har gjort. Alltså. Det dummaste talar jag om nästa gång jag kommer hit. Ja, i alla fall. Vi sitter i en taxi. Och vi har adressen. Vi åker upp i ett slumområde. Och när vi kom i början där så säger chauffören, ja, då kan ni gå ut, sa han, och betala. Jaha, är vi framme, så? Nej, sa han, men jag kör inte längre, sa han. Min kompis förlorade sin bil här, sa han, så att jag kör inte längre. Jaha, vi betalade. Och sen så frågade jag efter adressen, så gick vi 45 minuter i en brant sluttning upp i slumområdet. Och när vi kom fram till ett hus, då kom det ut en gubbe och gav oss en lapp. Och då var det en ny adress. Då skulle vi åka ner i stan till en krog. Och vi gick tillbaka och hittade en taxi efter mycket om och men. Och så kom vi till krogen, då lämnade de en ny lapp. Och så får vi till nästa ställe. Och femte stället tror jag det var. Så satt vi i en lägenhet. Och så efter en halvtimme ungefär så kommer det in två livvakter. Och börjar undersöka rummet om det fanns kontrollera. Och så kontrollerade de oss. Och när det var klart allting så vinkade de på Big Boss. Kom, upp, kom nu. Ja, då kan ni.
Ja, vad vill ni?
Vi håller på med fotboll, sa jag.
Det vet jag, sa han.
Vi har en dold agenda, sa jag. Vi förhindrar att era småpojkar rekryteras till gerillan. Vi förhindrar att era småflickor säljs till turistöarna i Karibien. Vi förhindrar att minus 15 håller i pistolen när någon ska mördas. Vi förhindrar att era tonåringar fylls med kondomer som man har lagt kokain i och knyter fast och sväljer det. Man kan få ner ett kilo, säger de, om man är duktig, och skickas till Amsterdam. Jag talar väl ungefär 10 minuter.
Är du klar nu, sa han?
Japp, nu är jag klar, sa jag. Jag satt där bakom det låga soffbordet. Då tar han de där tre stegen fram med pistolen riktad mot mig. Så tar han, jag fattar ju ingenting alltså. Så tar han ur kolven, eller får han ta ur magasinet som satt i kolven. Jag kan ingenting om vapen egentligen, men så mycket begrepp jag ju. Och när han fick ut magasinet, då tog han ett skott och satte det i hörnan så på bordet. Det lilla soffbordet. Och jag fattade fortfarande ingenting. Jag bara stirrade, jaha. Tog han ut ett skott till och satte en bit ifrån. Ett till och ett till. Väldigt, väldigt sakta. Och när han hade fått ut hela bordet så var 9 skott stod framför mig där. Och jag fattade fortfarande ingenting. Då stod han och stirrade på mig. Sen började han plocka i de här skotten i magasinet igen, ännu saktare. De där livvakterna som var med, de satt och riktade pistolen mot mig. Och de viftade och ibland pekade de uppåt och hit och dit. Och lekte lite sådär. Och sen klickade det till. Och då visste jag att nu är pistolen osäkrad. Sträckte han fram den till mig och sa, ta den, sa han. Jag reste på mig. Och tog pistolen, tänkte, nu gäller det att ta den väldigt försiktigt så man inte trycker på något olämpligt ställe. Det är ju lätt till. Så jag tog pistolen. Ta den som ett bevis för att vi kommer inte att störa i verksamhet, sa han. Då sträckte jag fram min gamla snickarnäve och högg tag i hans och skakade rejält och kramade så hårt jag kunde och skakade honom länge. Gracias, sa jag. Men vad ska jag ha pistolen till? Ta med den till ditt land, sa han. Handbagaget, sa jag. Du får väl använda den här i Colombia, sa han. Men jag gjorde inte det. Men jag tänkte, ni vet, Lucky Luke, det är ju den här seriefiguren som skjuter snabbare än sin skugga. Men det läste hon, va? Jag tänkte, jag har 9 skott i en skarpladdad, osäkrad pistol. Pang, 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 pang. Jag kunde skjuta av. Även om man var lite ovan så tror jag nog att jag skulle kunna skjuta sönder de här gubbarna. Lite överraskande sådär. Men jag gjorde inte det. Det var lite för långt till flygplatsen. Och lite för mycket vakter utanför. Så jag gjorde inte det. Utan jag lämnade tillbaka pistolen. Men han lovade på sin tjuvheder. Han skulle aldrig mer störa vår verksamhet. Och jag tackade. Och sen åkte vi hem. Och vi hade inte den minsta störningen från den ligan. Men samma år så förlorade vi 2 stycken av våra tränare som blev mördade i tjänsten. Då samlade jag allihopa igen och sa, vill ni lägga ner nu, så? 2 av våra tränare har blivit mördade i tjänsten. Nej, sa de. Börje, du vet ju det, sa de. Vi har gjort så fruktansvärt mycket ont. Vi har suttit av dig i fängelse. Sen har vi kommit ut. Vi har en ny inriktning av våra liv. Våra liv är inte värda någonting. Vi vill jobba för den här saken. Och vi vill att era ungdomarna här i stan, ska slippa gå igenom samma helvete som vi har gått igenom. Så vi fortsatte. Och som mest hade vi 40 stycken grupper. De gjorde ett fantastiskt arbete och jag är ju oerhört imponerad att jag har haft såna här medarbetare. Det här uppmärksamma colombianska staten och de kallade mig till regeringen och där fick jag ta emot en medalj som heter Riddarkorset. Och jag sa att jag kan ta emot den på det villkoret att jag slipper rida. Ni vet, riddare, de red ju.
För jag har lovat att jag ska aldrig mer rida. Jag tycker det är lite jobbigt. Så att jag tog emot medaljen och riddarkorset heter det. Och de ville tacka för vårt arbete som vi har gjort i fängelserna. Det här med fängelserna, det är oerhört viktigt. Vi har ju i Sverige ungefär 4 200 fångar. Ja, det har ökat lite nu så det kanske är 5 000. Colombia har ju ungefär 150 000. Varje fånge kostar 1 000 dollar i månaden. Någon snabbräknad? Vad kostar det alltihop? Nej, ingen hand med det. Det kostar miljarder det här alltså. Fullständigt i onödan. Det är så onödigt att ha folk i fängelse så det, ni kan inte ana hur dumt det är alltså. Man måste ju hjälpa människor till rätta så att de inte gör om sina dumheter. Det går! Och för ett par veckor sedan var jag i riksdagen och talade om det här. Och sa det att vi, Sverige, har för mycket kriminalitet och droger. Ni, valda ombud av Sveriges riksdag, ni måste säga till svenska folket: använd alla. Men det är ingen idé att göra som Magdalena sa för några år sedan. Jag ska vända varje sten. Och så kommer vi till rätta med kriminaliteten. Jag var med i tv för ett tag sedan här, Malou efter 10. Och då sa jag det till dem. Att Magdalena, om du hör mig nu. Jag är smålänning. Åk inte till Småland och vända stenar. För det finns så fruktansvärt mycket sten. Börja inte i Småland, sa jag till henne. Utan vi måste lyssna på vetenskapen. Vad säger professorerna inom kriminologi? Och i riksdagen hade jag med Jerzy Sarnecki. Det är den där skäggiga gubben som är i tv så ofta. Och han frågade mig, vad ska jag prata om? Vad är det viktigt? Du ska prata om evidens. Det vet ni vad det är, va? Vetenskapliga bevis för att frälsningen fungerar. Han hade sagt till mig innan så här: jag tror inte på Gud, men jag tror på frälsningen. Jaha, tänkte jag. Det var ju rätt så bra. Och han pratade om det här i riksdagen. Ska vi vända alla stenar så ska vi börja med de stenar som är de tillförlitliga, som har någonting att säga. Och det är inte att springa runt i Småland och vända sten, utan det är lyssna på vad vetenskapsmännen säger. Och då säger jag, vi måste vända varje sten, men vi måste hitta lösningen. Och då är det så att en lösning kan vara en dominant kvinna. Har vi några dominanta kvinnor här? Hur har vi? Ja, det fanns en där nere, ja. De andra är för blyga. Alltså, de här kvinnorna som har gift sig med kriminella och som har lirkat och styrt och ställt, fantastiskt bra arbetat. Jättebra. De har fått ordning på väldigt många. Men det är inte så lätt. När jag var i Malou efter 10 så frågade jag Malou: hur är det här i TV4? Har ni mycket dominanta kvinnor här, sa jag. Hon svarar inte på det. Men sen är det frälsningen, säger Jesu. Frälsningen. Men det här är politiskt inkorrekt. Man kan inte prata om det här. Man kan inte använda sig av den här metoden i Sverige. Det är inkorrekt. Det ska vara politiskt korrekt allt man gör. Men om det nu fungerar med frälsning. Ja, men kör med frälsning då, säger jag. Jag tänkte på Jesse, han trodde inte på Gud, men han trodde på frälsningen. Vi bodde i Kiruna, jag och min familj ett tag. Det är långt härifrån. Och då åkte vi Älvdalen upp Luleälven och kom förbi Harsprånget. Det är ju Sveriges största vattenkraftverk. Under Harsprånget har man satt en snurra. Och så har man hängt på en sladd. Och den räcker ända hit. Jag kan inte förklara det här med turbiner, elektricitet och kraftöverföring. Det kan jag inte förklara. Och jag kan förstå Jesse om man säger att det är svårt med gudsbegreppet och gamla testamentet och allt det här. Det är inte så enkelt. Men dum vore väl jag som inte slog på värmen och lyset. Så jag menar att vi måste använda alla till bud stående medel. Då kommer vi till rätta med det här. Så har ni nu, är det några riksdagsmän här med idag? Nej, ingen. Då får ni ringa upp dem ni har röstat på. Ring riksdagsmännen och säg det. Lösningen är rehabilitering. Vi har sett i Colombia och just nu så rapporterar de om närmare 2000 omvändelser i månaden. Fattar ni att det här är lönsamt? Otroligt lönsamt. Nu kostar en fånge i Colombia bara 120 000 om året. Det är ju ingenting mot Sverige. Där det här kan det kosta 2-3 miljoner. Men då måste vi minska antal fångar genom att rehabilitera dem. Nu har jag varit uppkäftig här och haft mycket åsikter här. Och en del sitter och skakar på huvudet kanske. Eller så, va? Ni får gärna säga med och mot mig. Och får vi se om vi kan få igång en fruktbärande debatt. Det var min hälsning här idag. Är det någon som har någon fråga? Ingen fråga? Hade du något? Sa du något? Du viftade bort en mygga där. Ja. Mm. Ja. Ja, vi tar en sång här, ja. Ja. Nu kommer sångarna. Då går jag ner och sätter mig så länge.